Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Tack Jesus Kristus för att du är uppstånden och levande. Och tack för att du bjuder in oss att leva i gemenskap med dig. Herre, hjälp oss alla, var och en, att säga ja till din inbjudan. Amen. Men varför behövde Jesus dö? Ja, det finns mycket i försoningen som vi inte förstår och som vi inte kan förklara. Men det är väldigt tydligt tvärs igenom hela Bibeln att synden skiljer oss ifrån Gud. Redan i första Moseboks tredje kapitel berättas om syndafallet. Och från vers 23 i det kapitlet: Herren Gud skickade bort den från Edens lustgård för att bruka jorden som det tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Jag tror inte i första hand att vi ska se det som bestraffning. Man kan se det så. Utan jag tror i första hand att vi ska se det som så att när människan var besmittad av synden så kunde den inte komma nära Gud. Och så måste Gud driva bort människan lite grann. Och i nästa kapitel i fjärde Mosebok så berättas det om hur Kain dödar Abel. Första Moseboks fjärde kapitel. Och efter det, när Gud har talat om för Kain vad han har gjort och gjort honom observant på det ordentligt, så står det: så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet nordöster om Eden. Han gick bort från Herrens ansikte. Synden blev ett hinder, han kunde inte leva i Guds gemenskap. I Johannes 13 kapitel så berättas det om hur Jesus instiftar nattvarden. Och när han talar om att en av hans lärjungar ska förråda honom, så säger han sen till Judas Iskariot: gör nu vad du ska göra. Och Judas går ut. De andra lärjungarna har inte fattat det. Men det står att Judas gick ut och det var natt. Jag har jobbat som nattvakt i ungefär 15 år om jag tar med både heltidsanställning och behovsanställning. Så jag tror inte man kan säga att jag är mörkrädd direkt, utan det är inget större problem. Visst, det fanns situationer när man blev rädd. Det är en naturlig reaktion i vissa lägen. Men jag är inte mörkrädd. Men när jag läser om Judas Iskariot och han går ut och det är natt, då är det som att jag liksom blir mörkrädd när jag läser det. Det är på något vis den svartaste versen i hela Bibeln på något sätt. Han går ut, han lämnar Jesus, han går därifrån, det är natt. Djävulen har fått honom i sitt grepp och han är beredd att förråda sin mästare. Samtidigt är Bibeln solklar genom hela Bibeln hur Gud söker oss människor och vill ha gemenskap med oss. Redan i andra Mosebok så får folket order om att göra ett tabernakel, en tältkyrka. Och de gör den. Och där i tältkyrkan så var det samtidigt så att det var det heliga där prästerna var. Och sen var det det allra heligaste, dit överste prästen bara fick gå in en gång om året. Får jag be Lindy och Magnus komma fram? Man samlades till gudstjänst och man offrade. Och det var samma princip i tabernaklet som sen i Jerusalems tempel. Om vi tänker oss att det här där ni sitter var det heliga, så hade alla vi fått stanna på den sidan om dörren. De portarna kunde vara öppna, man kunde titta in, men det var bara prästerna som fick vara här. Det fanns ett rökelsealtare där prästerna tände rökelse. Det fanns den sjuarmade ljusstaken. Och det var också så att det fanns ett bord med skådebröden. Man la upp färskt bröd, 12 brödkakor en gång i veckan. Och sen fick man ta bort det gamla, det fick prästerna äta. Men, och sen fanns det lite annat. Och där prästerna, de gjorde tjänst och kunde sjunga lovsång. De kunde offra rökelse. Offeraltaret var utanför. Men man fick bara komma fram så man kunde titta in. Man fick inte vara här. Här framme var förhänget, förlåten, draperiet. Och där gick överste prästen in en gång om året. Och jag hittade lite information på nätet. Det här står inte i Bibeln, men jag tror att det stämmer. Det är flera historieskrivare som har berättat. Förlåten var dubbel. Och så kunde överste prästen gå in här ungefär. Och så gick han emellan så och in så. Så det var en öppning till vänster där prästen gick in. Sen gick han emellan en gång på ungefär en halv meter och så in i det allra heligaste. Vilket gjorde att ingen kunde se in i det allra heligaste. Alla judar visste om att där inne var två änglar som bredde ut sina vingar från den väggen till den väggen. Vingspetsarna möttes på mitten. Under vingspetsarna som möttes var arken med lagtavlorna, och ett tag i alla fall fanns även Arons stav som hade grönskat och en kruka med manna för att påminnas om ökenvandringen. Allt det här fanns där inne. Ingen såg det. Överste prästen gick in en gång om året med blod, men alla visste att det fanns där. Det här förhänget, förlåten, som det stod i 1917 års översättning, var 18 meter högt och 9 meter brett och en handflata tjockt. Det var en rejäl väv som hängde där. Och enligt Josefus och andra samtida så var det här dubbelt då, som man gick emellan, som jag har förklarat. Och det fanns unga kvinnor som vävde draperier som man kunde byta ut det där ibland. Det blev slitet. För det fanns ju där i århundraden. Och ibland togs det också tydligen ner för att rengöras. Sen står det i Matteus 27 och 50-51. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. När jag har läst det så har jag ofta tänkt att förlåten rämnade uppifrån och ända ner så här. Men var den dubbel så kunde det ändå vara svårt att se in. Men jag minns inte om det var KG Larsson eller om jag hörde det av någon annan. Att den rämnade nog inte alls på det sättet. utan den rämnade så här. När Jesus säger det är fullbordat, så blir det inte bara en liten glipa in till Gud. Det blir fullständigt öppet. Tack för hjälpen. Jesus säger, det är fullbordat. Och så är det så tvärs igenom hur Bibeln visar hur Gud söker oss människor. Hur Gud vill återknyta kontakten. Och när han säger att det är fullbordat, så har han makt att förlåta alla synder. Alla synder som har hänt innan Jesus hängde på korset. Ända från Adam och Evas fall och hela vägen till alla synder som har hänt efter att Jesus hängde på korset. Jesu förlåtelse är fullständig om du och jag bara ber om förlåtelse för det vi har gjort. Och så visar Gud, inte bara med en liten glipa, Gud talar klartext, det blir helöppet in till försoningsplatsen, dit där överste prästen tidigare hade gått med offerblod en gång om året, så är vägen till Gud fullständigt öppen. I Hebreerbrevet, lite senare än där Magnus läste, Hebreerbrevet 10 och från vers 19, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Hebreerbrevets författare säger att Gud har öppnat en ny och levande väg. Det är helöppet till nådens tron för att Jesus dog för våra synder. Sen finns det en liten språklig finess i det svenska språket. När vi läste i 1917 års översättning så läste vi om förlåten. Men om vi ändrar betoningen, förlåten. Genom förlåten, det är öppet, så kan vi få förlåtelse. Och så får vi ta emot det.